Tänk dig att du står där i ett vitt vinterlandskap. Det blåser omkring dig och allt du kan se och känna är dina egna andetag. Du ser bara snö och raklång mark som aldrig tar slut. Det spelar ingen roll hur långt du går. Du kan vandra hela ditt liv. Du kommer aldrig fram, för det finns inget slut. På vägen kommer du aldrig hinna passera den där butiken. Du kommer inte hinna hem till lägenheten. Du kommer inte någonstans. Ovanifrån så kommer det se ut som att din 100 år långa vandring pågått i en sekund. Om man ser dina fotspår i snön under ett förstoringsglas så kanske man kan mäta hur långt du vandrat. Ja, i jämförelse med jordens avståndsbedömning. Jag vet att du knappt förstår. Några av er kanske till och med får svindel nu, men rymden är ju faktiskt oändlig. Tänk om du blev placerad på en vinterplanet med den där vetskapen att du aldrig någonsin kommer fram. Att du är som placerad i en kapsel där tid och rum kommer se likadan ut under hela din livstid. Med det så säger jag välkommen till UFO-podden med mig, Sebastian Krantz. These are extraordinary times. And we face an extraordinary challenge.
They were abducted, but all abductions, all of them that I have looked at, are physical. People are physically missing from their normal environments.
Jag har problem med höga höjder. Jag får svindel av att titta på YouTube-klipp där galningar vandrar längs med höghuskanter och kastar sig fritt ut i luften. Och jag tror vi kan jämföra den där svindlande känslan med om hur många ser på universum. Ni kanske minns vad Roy beskrev. Hans vän fick som en känsla av att inte riktigt vara sammankopplad med sig själv när han pratade för mycket om rymden. I dagens avsnitt så ska vi berätta om händelser där vi kan gå in djupare in på ordet oändlighet och bortförandet. Om avståndet för oss människor till planeten Pluto idag är en omöjlighet. Hur kan då utomjordingar och UFO:n hitta och åka hela vägen hit? Vet de vart universum tar slut? Har de upptäckt genvägar som inte vi funnit än? Om du googlar hur stor är rymden så får du svaret. Storleken på universum är okänd. Den kan vara oändlig. Regionen som är synlig från jorden, alltså det observerbara universum, är en sfär med en radie på cirka 46 miljarder ljusår, baserat på var expansionen av rymden har tagit de mest avlägsna objekten som har observerats. Om vi räknar på en mer realistisk hastighet för en farkost som reser 30 km per sekund, då skulle färden på 4,2 ljusår ta 42 000 år. 4,2 ljusår. Försök då räkna ut 46 miljarder ljusår. Du och jag är kanske bara två organismer jämförelsevis med hur någon eller något där ovan ser på oss. När man pratar om att någon blivit bortförd av aliens eller utomjordingar så avfärdar man det många gånger med att det är totalt nonsens, att personen som upplevt det i fråga är galen. Men efter att ha gjort en hel del research om just ämnet alien abduction så finner vi att det faktiskt finns en hel del som bevisar dessa personers historier. Ända sedan 1950-talet så vet vi att miljontals människor vittnat om att ha blivit bortförda, till och med spårlöst försvunnit utan att någonsin har kommit tillbaka. Oftast pratar man om att man hamnat på någon typ av farkost, precis som Roy i vårt förra avsnitt. Någonting som nästan alla också har gemensamt är att personerna ofta är disorienterade efteråt. De har ibland svimmat och vissa får stora minnesluckor och andra upplever posttraumatiska stresssymptom. Å andra sidan så kan vi också läsa om att allt inte behöver betyda att utomjordingarna är farliga och vill oss illa. Det finns de som berättar om upplevelser där man upplevt en mycket vänlig och nyfiken kontakt med de oförklarliga varelserna. Så vart kommer då egentligen bevisen in? Vad vi kan konstatera är att ett bortförande kan inträffa vem som helst, gammal som ung. Vi kan inte peka på några specifika kulturer eller religiösa åskådningar hos dessa personer. Alltså så är det fullt möjligt att det kan vara du eller jag som står på tur. Skämt åsido. Är dessa händelser verkliga så måste vi se objektivt på det. Det är inte bara människan som verkar ha fått kontakt med utomjordiska varelser. Det finns tusentals rapporter om djur, såsom om hundar, katter, kossor och hästar som hittats muterade, alltså med onormala utseenden. Det finns också många rapporter om att specifika inre organ fattats och att djuret tömts på blod. Medier har många gånger avvisat den informationen om att djur kan ha varit med om en sådan kontakt. Istället så säger man att det är människor som orsakat de makabra dåden. Men till faktan. Oftast så finner man extremt lite eller ingen kroppsvätska eller blod alls på platsen där man funnit djuret. Inte heller på djuret. Det finns bevis på att man funnit uppskurna kor men utan några som helst spår av blod, inte heller runt såret, vilket är ytterst svårt för en människa att orsaka utan specialverktyg som vi idag inte ens vet existerar för en sån sak. Någonting som ofta hör till dessa händelser är att man inte finner spår i skelett eller ben. Alltså det är som att såren är orsakade av något typ av verktyg eller maskin som är ytterst precis. Man finner också sällan att någon asätare varit på platsen och ätit av djuren. Sånt som man nästan alltid ser spår av annars. Men åter till människan och mystiska möten. Vi ska nu ta upp ett fall om Barney och Betty Hill. Vi skulle kunna ägna ett helt avsnitt åt Barney och Betty, vilket vi kanske gör i framtiden. Men vi ska nu börja med att använda oss av information ifrån deras upplevelser och syner. De står nämligen för en känd händelse på väg hem efter en semester i september 1961. Det var när paret åkte längs en öde motorväg som en stor tefatliknande farkost plötsligt flyger över bilen och framför dem. Så pass nära att de var tvungna att stanna och gå ur för att se efter vad det var. Barney berättar om hur han kunde observera 8-11 humanoider, alltså människoliknande varelser, i farkosten. Med sig hade han lyckligtvis en kikare och kunde titta närmare på dem. Och plötsligt så hör han en röst som genom telepati talar till honom och säger: stanna där du är och fortsätt titta. Paret blev förstås skräckslagna och kastade sig in i bilen igen för att köra därifrån så fort de kunde. Men på vägen så har någonting inträffat. För 10 mil senare så vaknar de upp som ur en dvala. De minns inte vart de kört, hur de kört eller vad som hänt på vägen. Väl där hemma så upptäckte Barney att hans fodral till kikaren var förstört. Hans skor hade fått rivmärken och Bettys klänning, den var också trasig. De började också se och höra mystiska saker och deras klockor slutade fungera permanent. Barney och Betty hörde av sig till det amerikanska flygvapnet och de blev båda förhörda om händelsen. Under förhören så blev de ombedda att försöka teckna vad de påträffat. De befann sig då i olika rum, men teckningarna var slående lika. Och ni hittar bilderna på vår Facebook-sida, UFO-podden. Precis som Roy berättade i vårt förra avsnitt så blev Betty och Barney satta i hypnos 1964. Och de båda mindes plötsligt tillbaka till vad som kan ha inträffat. Inte långt efter att de kört ifrån platsen i hög hastighet så mindes Barney plötsligt hur han kör av vägen mot en mindre skogsväg. Efter att bilen stannat så kunde de se hur sex varelser närmade sig. De var 4-6 meter långa och bar uniformer i ett läderliknande material. Barney berättar om hur de bad honom att inte vara rädd och att han skulle blunda. Både han och Betty berättar sedan hur de blir bortförda och hur de kommunicerar via telepati. Ja, fallet Hills är kanske världens mest dokumenterade UFO-fall när det kommer till ett bortförande. Och det har studerats noggrant av många vetenskapsmän. Det finns också en film, The UFO Incident, som handlar om deras upplevelser. När Barney och Betty spred sin story så började andra plötsligt våga träda fram med sina upplevelser av UFO-fall. Ofta handlade det återigen om att man förlorat minnet vid mystiska omständigheter. David Jacobs är en UFO-researcher som studerat fenomenet bortföranden i över 40 år. Han har varit inblandad i utredningar av över 1150 fall där människor säger sig ha blivit omhändertagna av aliens. I ljudklippet berättar han vad han tror kan ligga bakom minnesförlusterna och relaterade händelser till UFO-fall där man blivit bortförd. Vi lyssnar.
They were abducted, but all abductions, all of them that I have looked at, are physical. People are physically missing from their normal environments. They might be missing for 2 or 3 hours where people search for them and call them and they're not there and there's an emergency call that they missed and this and that. Parents have searched for their children and children have searched for their parents. This is common. The clandestine nature of it prevents people from knowing. I'm going to throw out an erroneous number. I'm going to say maybe 90% of people who are abductees do not know that they are abductees. Well, they have had unusual experiences. They might have unusual displacements in time and place. They're doing something at 1 o'clock and then suddenly they're across the street and they're doing something else and it's 3 o'clock.
Vi ska nu läsa upp en sann berättelse som jag tycker knyter samman det här avsnittet. Jag har översatt den till svenska och jag har även ändrat på vissa namn. Jag låter er nu lyssna och säger härmed adjö för den här gången. Vi hörs igen nästa vecka. Förmodligen så står dessa ord för mig själv och för det oändliga där uppe och det jag mötte. Mitt namn är Karin. Jag är en helt vanlig tvåbarnsmamma som vid tidpunkten för denna händelse var 36 år gammal. Varje dag så körde jag barnen till skolan. Därefter så spenderade jag tiden hemma för att ta hand om hushållet. Jag gick såklart utanför dörren också. Jag kunde träffa mina väninnor då och då, men för det mesta så gick jag omkring där hemma. Det kanske låter tråkigt i dina öron, men det var ett liv som jag valt att leva. Det var så jag ville ha det. Som person så har jag alltid haft koll på tid och rum. Jag har alltid varit noggrann med precis allting som rör hushållet, barnen, ekonomin och annat som ska hållas i styr. Det var extremt sällan som jag kom sent eller missade någonting. och min vardag var mitt arbete. Och mitt arbete var att hålla koll och ordna med saker och ting. Och då var det viktigt att det blev rätt. Vi bodde i ett stort maffigt hus i ett väl omtalat område. Ifrån köksfönstret så kunde jag se vår gata och framsidan av huset. Den stora gräsmattan och gungan som hängde i trädet. Ja, precis så där perfekt som i en film faktiskt. Men trots min perfekta vardag och mitt kontrollbehov så skulle någonting gå åt helvete. Ja, bokstavligt talat, åt helvete. Något skulle förstöra för mig och min familj. Men främst för mig. Innan jag fortsätter så vill jag kort dela med mig av ett minne från min barndom för att du lättare ska förstå. Det är nämligen så att jag alltid har föredragit små utrymmen, eller rättare sagt platser där jag kan stänga omkring mig. Helst så ska jag kunna låsa också. Det var ovanligt att de andra dagisbarnen helst av allt ville ha en nyckel till sitt rum för att kunna låsa dörren om natten. Men det hade jag, även om jag inte fick låsa. Jag vet inte riktigt varifrån jag fått det där, men förmodligen så var det bara sån jag var, trodde jag. När jag blev äldre så minns jag väl hur vår lärarinna stod framför oss och pratade om galaxer, månar och planeter. Varje gång så blev jag fylld av en obehagskänsla. Jag blev absolut inte rädd, men det var som att någonting inuti mig sa att det hon stod och sa inte kunde stämma. Jag hade svårt att ta in att vi vandrade på ett runt klot svävande fritt i ett svart mörker. Det gick så långt att jag till och med skolkade ifrån de där lektionerna. Det blev för jobbigt för min hjärna att förstå helt enkelt. Nu tillbaka till vad som inträffat. I din trygga zon, i ditt låsta hem, i sängen, i duschen, vid köksbordet. Du ska känna dig säker. Ingenting ska kunna störa dig i din ensamhet om du så önskar det. Självklart är det inte så för alla. Alla har inte den möjligheten. Men för oss som har det, så ja, ni förstår vad jag menar. Jag hade precis kört barnen till skolan och var på väg hem. Jag minns tydligt vilken låt som spelades på radion. Jag minns ansiktet på den äldre kvinnan som jag släppte förbi i övergångsstället. Jag minns telefonautomaten och reklamskylten jag passerade. Men jag minns inte att jag satte mig i baksätet och lät någon annan ta över ratten. Ja, nu låter det konstigt, jag vet. Och det här är förmodligen inte vad som hände. Men helt klart så har någon rört om i mitt lilla huvud som jag just nu bara känner är kaputt. Jag började glömma saker. Och jag började göra saker på ett annorlunda sätt än vad jag gjort det tidigare, utan att själv minnas det. Exempelvis så vek jag alltid tvätten och la den åt ett specifikt håll. Ja, det var en del av kontrollbehovet. Alltid åt samma håll på bänken i tvättstugan. Alltid på bänken. Plötsligt så kunde jag komma dit, men tvätten låg då placerad på tvättmaskinen, precis intill bänken. Jag kunde verkligen inte minnas att det var jag som hade gjort det där. I vårt badrum så har vi en dubbeldusch. Jag använder alltid den på höger sida när jag kommer in. Jag hade inte använt den andra på 4 års tid. Aldrig. Och jag bara vet att det är så. Jag är ju jag. Inte sant? Och bilen. Jag var alltid noga med att vända ratten åt rätt håll så att däcken var riktade framåt. Aldrig någonsin svängde åt ett annat håll. Men det här hade någon sett till att jag ändrat på. Eller var det jag? Ja, det är det jag vill komma till. Jag återgår till det där minnet av att jag känner hur jag sätter mig i baksätet under bilfärden hem. Inte att jag minns det, utan att jag bara ser fragment av det. Jag kan inte se vad eller vem som kör bilen, men jag minns att jag kommer hem och kliver ur bilen precis som vanligt. Därefter så börjar minnena svika mig, vilket också min familj började märka av. Telefonen ringer. Ja, hej. Du skulle ha hämtat Mattis och Sara vid 13-tiden. Klockan är snart 16 och vi har inte kunnat nå dig. Jag förstod ingenting. Jag började till och med att skratta. Ja, nu vet jag inte vad ni pratar om. Jag skulle väl aldrig glömma bort att hämta mina barn. Jag var helt säker på att jag hade rätt och att läraren i luren hade väldigt, väldigt fel. Men så var inte fallet. Jag sneglade mot klockan ovanför vår spis och paniken fyllde min kropp. Jag har aldrig sprungit så fort i hela mitt liv. Jag har aldrig kört så fort. På vägen var jag förvirrad, förbannad, ledsen. Jag fattade inte vad som hade inträffat. Och det var då när jag tänkte den där tanken, när jag började försöka minnas vad det var jag gjort som kunde fått mig att glömma, som jag blev rädd. För jag kunde inte minnas. Jag såg bara fragment av dagen. Resten var borta. Jag minns telefonsamtalet, men det där innan var nästan helt bortblåst. Ja, nu kanske din första tanke är att jag led av någon demenssjukdom eller att jag hade fått en stroke eller liknande. Men idag vet jag mycket säkert att jag mött en utomjordisk varelse. Hur på hela världskartan ska det vara jag? Varför ska jag bli visad en oändlighet så svår att förstå när jag avskydde det? Varför skulle jag behöva bli vittne till ett totalt mörker? En kraft som vi kanske aldrig kommer förstå. Jag besökte självklart läkare och psykologer. Jag var ju säker på att jag fått någonting i skallen. En tumör eller något. Någonting naturligt hade ju rubbat mitt minne, trodde jag då. Det gick långt, för långt, och det blev värre. Jag började tala till mig själv under varje moment för att minnas, men dagar försvann, nätter försvann och saker blev aldrig riktigt som förut. Jag skildes, barnen tyckte jag var överbeskyddande och ville hellre vara hos pappan och mina läkarbesök blev tätare. Till slut så mötte jag honom. Jag vill kalla den för en honom, för det känns så. Det var mörkt i rummet. Klockan var sent och jag var ensam i min trygga vrå i lägenheten som jag flyttat till. Jag trodde jag drömde, men idag så vet jag att det var någonting annat. Att det faktiskt inträffat. Täcket slets ifrån mig. Mina blå ögon stirrade i natten för att försöka se. Mina öron lyssnade som aldrig förr. Någonting talade till mig. Jag var ett med någonting. Som om någonting var i mig. Res dig upp. Jag behövde inte röra en fena. Självmant reste sig min kropp i en rak sittposition i sängen. Lägg dig på golvet. Snabbt låg jag där, stirrandes upp i taket. Blunda. Och jag blundade. Jag kunde inte öppna ögonen hur mycket jag än ville. Jag hamnade i vad jag vill kalla för universum eller rymden. Jag kunde åtminstone se galaxer sväva förbi mig som i en grafisk film. Jag kunde se små sandkorn snudda vid mina händer och jag kunde höra ett mystiskt ringande ljud. Det var som om jag var medveten hela tiden. Jag kände hur det rev till i ryggen, hur någonting pressade samman mina fötter. Jag visste att jag var styrd. Någonting hade fört bort mig och sedan försökt få min vardag att se normal ut. Det var inte mitt riktiga jag som vikt de där kläderna eller som duschat. Och det var förmodligen inte mitt riktiga jag som körde bilen den där dagen. När jag vaknade så låg jag kvar där på golvet. Det var som att poletten trillade ner. Jag hade blivit förföljd och bortförd under hela mitt liv. Allt stod klart. Jag förstod varför jag ville låsa in mig. Varför jag föredrog små utrymmen. Någonting i mitt undermedvetna mindes och förstod att jag var ett testobjekt. Men inte mina barn och inte min exman. Och till en början inte heller jag. Idag så vet jag att jag blir bortförd. Jag är kanske en av mycket få personer som är utvald. För jag känner mig utvald. Hur den ligger till så är jag fullt frisk. Det är bevisat. Jag lider inte av galenskap. För dagen därpå så såg jag tydligt såret på ryggen och klämmärken på fötterna. Det här kommer följa mig för alltid och jag har lärt mig leva med det. Jag kanske förstod på grund av min medvetenhet, men gör du det? Finns du där ute? Har du upptäckt någonting mystiskt? Är du rädd för oändligheten? Snälla, hör av dig. These are extraordinary times, and we face an extraordinary challenge.
Letar du cyklar och cykeltillbehör till bra priser? Då är du verkligen inte ute och cyklar om du letar hos oss. Hos Biltema.